Ja, då kör vi igen då. Tack Jesus att du är med oss den här gången och ger oss nåd och frid. Och det är ju precis vad Paulus ofta skriver i sina brev då. Nåd och frid från Herren, skriver han. Det betyder ju att han vill oss väl givetvis, men det betyder ju nåd, Guds kraft och frid som övergår våra förstånd då. Vila, fullhet bland annat. I Efesierbrevet 1 från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Just det, andliga välsignelser. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut för att hans härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade skall prisas. Nåden är alltså en stor kraftkälla som flödar från Gud rakt in i våra liv genom Jesus Kristus. Och friden är, kan man säga då, motsatsen till kaos. Och roten till frid betyder delar som kommer samman, som Gud för samman, va? Och blir ett. Gud har alltså låtit oss också som delar komma samman till ett. Och han har ett syfte med det som vi läste här då. Nåden ska genom Jesus Kristus i oss berömmas och prisas. Det är ju inte vem som helst som bor i oss, utan det är ju Gud den allsmäktige som tar sin boning i våra liv. Och han kan ju göra i praktiken allt vad han vill då. När hans tid är inne sker det ju också. Precis. Vad innebär det här i praktiken för oss då? Jo, för det första så betyder det att vi kan aldrig klara av problemet eller jobbet själva. Vad skulle vi annars med Guds nåd och Herrens allsmäktighet till? Guds vilja är ju på andra ställen då någonting som säger att vi aldrig får berömma oss av någonting annat än av Herren då. Det innebär att vi måste vara begränsade och beroende av Gud, precis som i Eden då. Vi skulle ju vandra innanför gränser där, kommer ni ihåg, och vakta på dem. Och det här är ju, det här kan man ju säga, det är gränserna, för att inom de gränserna kommer vi att få uppleva det här utflödet av den sanna nåden genom våra liv. Den här allsmäktigheten, att Gud kan göra under och öppna vägar och dörrar och befria människor och allt det här. Det är ett utflöde av Kristi nåd genom våra liv. När vi läser om församlingen i Galatien så hade de ju hört budskapet och upplevt verkligen en korsfäste Kristus. Och Guds nåd hade förvandlat människor i den här kärleksgemenskapen de hade tillsammans. Men nu hade det kommit in ett falskt evangelium och då slutade plötsligt Guds nåd att flöda. Och Paulus sa åt dem att nu har ni fallit ur Guds nåd och då förlorar man automatiskt Guds frid. Och det var ju väldigt konstigt att de inte hade märkt skillnaden, kan man ju tycka då, för det måste ju vara en otrolig skillnad då. Jo, när Jesus Kristus blir den som får all vår berömmelse, hopp och lov och pris och ära mitt i församlingens mitt och våra centrum för det som sker, då kommer ljuset alltså att flöda. Men om han inte får vara det, då kommer det att slockna. Ordet berömma sig av är ju ett av Paulus favoritord annars, och han hämtar det här ifrån Jeremia 9:23-24 där det står berömma sig på hebreiska då, det betyder skina av, skina av. Om vi går till den här gamla ormen i Eden då, så är hans namn Nahash, som kan betyda den skinande eller den som skiner. Så vi har en aning om att vad det här falska ljuset är som försöker att uppträda som ljus. Eller falskt ljus, ja, det är ju mörker. Den vise ska inte berömma sig eller skina av sin vishet, den starke inte skina av sin styrka och den rike inte skina av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren alltså som bor i oss, va? Och som verkar med nåd, rättfärdighet och rättfärdighet på jorden. Där i har jag min glädje, säger Herren. Här ser vi ju Guds rike, rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande, och han bor i oss då. Här ser vi att vi kan skina och berömma oss av vår själ och dess krafter också. Om vi inte går korsets väg så kommer vi aldrig att kunna förstå skillnaden. Utan det blir ett falskt gudsrike och ett falskt evangelium vi kommer att vandra i. Vi alltså kallar det tillsammans, säger Paulus, för att låta den här härliga nåden prisas genom vad Jesus Kristus gör genom nåd och kraft i våra liv. Och här ser du att det är olika ljus faktiskt som Paulus talar om. Han beskriver ju ormen då, som jag sa förut, som något som vill smyga in och ta över och få jaget att berömma sig och stoppa Guds nåd i församlingen eller i våra liv. Det är därför det är så viktigt att vi vaktar på det här som vi har fått, så att inte han kommer in och förstör. Då kan man ju undra då, varför är korset en sån dårskap för den som går förlorad? Jo, för att här i världen drivs vi av att maximera precis det Gud säger är värdelöst. Men naturligtvis så byts det ju namn på de här sakerna. Så vi förandligar dem och påstår att vi kommer då i Jesu namn, fast vi kommer egentligen i vårt eget namn. Ökenvandringen handlar ju hela tiden om att byta kraft, så att säga. Att gå från vår egen kraft då till Guds kraft och nåd. Att dö ner från oss själva. Och du ser ett budskap där med ormar som bet folket. Och Mose gjorde en kopparorm och upphöjde den. Och alla som såg och verkligen förstod budskapet blev helade. Så vi ser ju och förstår att helande i Bibeln är ju i första hand någonting som handlar om vår inre människa. Alltså det som syndafallet har förstört i oss. Och Jesus, han pekar på den här händelsen och säger att det gäller hans korsfästelse. Johannes 3:14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Här hänger ju alltså en kopparorm. Som är då en symbol på vad vi vill göra i vår själ. Upphöja oss själva. Men vi måste dö med Jesus för att få liv. Och de här två krafterna, de verkar samtidigt, det måste vi komma ihåg. Vi kan inte ha korsets kraft och uppståndelsekraften, så att säga. Eller hoppa över korsets kraft till uppståndelsekraften, utan de krafterna är någonting som måste verka samtidigt i våra liv då. Här ser vi att Jesus säger att om vi verkligen ser och förstår budskapet om korset, kan vårt gamla liv som är drivet av ormen, alltså det andra ljuset, dö ner, så vi slutar upp att berömma oss av saker. Och vi själva förstår inte den här skillnaden, utan Gud måste genom sin nåd också hjälpa oss att kunna förstå det här. Vad som är viktigt, så att säga då. Så vi kommer in i hans vila bland annat då. I Hebreerbrevet 4 kan du läsa om mycket om det här. Att komma in i hans vila. Det är ju att gå in i förutberedda gärningar. Så här ser vi att det finns en kraft på gång som Gud vill stoppa oss från. Och skina och berömma oss själva. Och så samlar han oss med andra då som har gått korsets väg för att vi ska berömma oss av Herren och hans nåd. Det är spännande när Gud för ihop människor. Nu då. Det är så tydligt just när det gäller församlingen i Korint, för att här står det att Satan attackerade dem för att bedra dem, och han gjorde det precis som han gjorde mot Eva i lustgården. Så ni ser ju bilden här då, att det är precis samma sak i församlingen då. Och i den här församlingen då, eller trädgården, hade det kommit in falska apostlar och profeter. Och nästan hela tiden så kommer det här budskapet berömma oss av. Det dyker upp i de här breven ständigt. Paulus budskap var att korsets kraft kan vi få uppleva Guds nåd. Det vill säga uppståndelsekraften, va? Och korsets kraft går hand i hand. Men de falska apostlarnas evangelium, det hoppar över korset, det går på uppståndelsen direkt, utan det är precis som ormen säger här då. Ingalunda skall ni dö. Ska vi gå tillbaka till Eden igen och titta på vad det var nu ormen sa till Eva, så får ni se att det, jag gillar ju punkter, så vi kör tre stycken igen. 1. Skulle då Gud ha sagt, ja... I Hebreerbrevet 1 så ser du att Gud har talat färdigt genom sin son. Men nu för tiden, och till och med då i Korint, så kom det nya apostlar med nya uppenbarelser. Det här är ju typiskt Let the Rain-rörelsen och New Wine och alla de här som kommer ifrån den här fåran, trosrörelsen. Skulle då Gud ha sagt. Och sen hoppar de över punkt 2. Man plockar bort korset och sen går man till kraften direkt utan kors. Ingalunda skall ni dö. Det innebär ju alltså att bort med korset. Och så, ni ska bli som Gud. Det vill säga Kristus då. Man har ett evangelium som upphöjer oss istället för att vi ska dö, med andra ord. Jag vill fråga er bara för vårt eget beskydd. Har ni någonsin hört oss komma med nya uppenbarelser som går emot Jesu budskap och apostlarnas klara lära? Frågetecken. Har vi inte tvärtom försvarat evangelium från att förvridas av människor? Och då undrar jag, skulle inte ni också, eller vill ni inte leva så? För det är det här som det enda som kommer att hålla i fortsättningen. För den som vill leva det här nya livet och bevara och bevaka gränserna som Gud ändå har satt upp genom tron, han eller hon kommer att få uppleva Guds nåd och kraft och kunna berömma sig av Herren vad han gör. Men den som vill bevara det här gamla korsets väg, det har ju nästan blivit så de här senare åren här att den är ju nästan som en kuf i dagens kristenhet. En konstig typ som dömer, tycker man att han är. Man förstår inte detta, och det beror ju på denna enorma hjärntvätt som har pågått en längre tid då. Jag har ju varit med i kristna kretsar sedan 1989, och jag vet ju att många här har varit med ännu längre. Men det har gått exakt som älvor, eller som Jesus har visat älvor och mig att det skulle gå. Det skulle komma in ett falskt ljus och en falsk kristenhet som gjorde att människor skulle vända oss ryggen. Och det är mycket märkligt att normen ändras för vad man tycker liksom duger och inte duger. När jag förberedde det här så fick jag se just det här. Och jag blev så starkt påverkad, samtidigt bedrövad, men samtidigt starkt tacksam till Guds trofasthet. Om vi läser uppenbarelseboken så ska du få se att Johannes var lika förvånad när han fick se skökan på vilddjuret. Hur har hon kunnat hamna där? Det är ju helt otroligt. Men Gud vet vad som finns i oss. Och om det inte får korsfästas kommer vi att bedras av synden. Det står också i brevbrevet att synden har makt att bedra oss. Om vi inte är vaksamma så kommer vi att bedras i våra hjärtan. Den upplevelse jag gjorde, som sagt var, det är att jag såg så tydligt att vi har satt upp en ny norm i kristenheten. Liksom innanför den här gränsen vi har satt upp nu så accepteras det som görs och det som sägs. Det är en ny norm. Och jag vet att vissa kallar det här för kultur också. Men det är bara det här att den här nya normen man har satt upp, den stämmer inte med de gränser som Gud har satt upp som en norm. Och att gå utanför Guds gränser, det kallas faktiskt i Bibeln för laglöshet. Man har flyttat Guds gränser så att man kallar den här nya normen för inkluderande då. Jo, vad man har gjort, det är att man har anammat alla de här predikanterna som kommer med just de här falska uppenbarelserna, överbibliska uppenbarelserna i kristenheten. Men nu har det gått så lång tid så nu har det blivit en norm. Så nu verkar det som man har kommit överens om att hålla ihop, inte bråka, inte ifrågasätta, utan nu ska alla älska alla. Man håller varandra bakom ryggen och talar väl om till och med uppenbara villolärare. Och det här kallar man för kärlek. Men det är inte kärlek, utan det är laglöshet. Och precis det här gör att den äkta kärleken från Gud, den som kommer genom nåd, alltså den som kommer genom nådens utflöde in i våra liv, den stannar av och den kyls till is och kallnar. Det var alltså precis som jag fick se vår situation här i ett levande ljus. Den som kommer in i den här kulturen eller det här tankesättet, han ändrar väldigt snabbt sin norm, sin uppfattningsförmåga och formar sig med alla andra, så att säga. Och kallar det här, den här nya normen, för kärlek. Och det här är exakt den utveckling som Paulus säger ska komma i ändens tid. En formning som mer och mer liknar världen. När vi läser det här då, som jag ska läsa upp, så ska vi lägga märke till att det står att församlingen ska tömmas på kraft. Och då vet vi att du kan inte ha uppståndelsekraft bara utan korsets kraft. Och det blir ju ganska uppenbart här att det är kraften att hålla tillbaka synden som inte finns, utan det finns den här kraften då att göra under och tecken, ni vet, för den ska ju finnas, står det ju i Matteus 7. Och det tror jag är en falsk manifestation, en falsk nåd, där djävulen uppträder som ljusets ängel och bedrar. Jag tror att de här under och tecknen som sker där, det är demoner som utför. Det är jag nästan 100 på. Jag ska läsa här ifrån andra Timoteusbrevet 3:1, så får ni höra här då. Där ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Det står att man ska tappa kraften. Och som jag sa, du kan inte tappa kraften och göra under och tecken om du inte tappar korsets kraft, så att säga. Och då står det hur människorna ska bli. Och lägg märke till att de här ska säga sig vara kristna nu. Människor kommer då, när korsets kraft försvinner, att älska sig själva. Ja, man kommer alltså att älska sin själ, med andra ord. Man vill inte förlora sin själ, utan man utvecklar hela tiden sin själ. Och det finns ju hur många böcker som helst du kan köpa i det här ämnet då. Att nå din potential och allt det här. Så står det att man ska vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, har du sett och hört. Vi ser alltså en generationsspricka i den sista tiden, och det är ju ganska uppenbart om du tittar ut över kristenheten att vi ser exakt det här ske. En generationsspricka där ungdomar gör uppror mot korsets budskap och ägnar sig helt och hållet åt upplevelser. Och så står det att man är otacksam, gudlös, kärlekslös, oförsonliga. Det menas ju att man inte ska kunna hitta varandra till och med. Och så ska de prata illa om de här då som går korsets väg tydligen. Skvalleraktiga, obehärskade. Ja, vad sa jag förut, när vi inte klarar av trycket och det här, då kommer vi alltså att ägna oss åt synd helt och hållet och gå in i massa sånt. Roa, och så ska man vara fientliga mot de goda, står det faktiskt. De goda, det som går korsets väg. Så vi ser en stor spricka med andra ord här i sista tiden då. ett nytt evangelium med en ny väg, ny norm. Och sen ska man vara falska, egensinniga och högmodiga. Sen ska de älska njutning istället för Gud. Kom ihåg det. Man ska älska njutning istället för Gud. Det vill säga man kommer ju vara helt öppen för själens stimulans då. På alla andra sätt utom att Gud får röra den. Så ska man ha ett yttre sken, står det här, av gudsfruktan. Det ska se religiöst ut. Men man ska alltså förneka dess kraft. Och då är det korsets kraft vi pratar om, helt uppenbart. Och vad ska vi göra då? Jo, det står, håll dig borta från dem. Och så står det att några av dem då ska smyga sig in i hemmen och snärja svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär. Ja, det här har vi faktiskt fått vittnesbörd om för inte så länge sedan, att det här sker otroligt nog i kristna kretsar. Till och med i själavårdskretsar kan jag säga då. Kommer ni ihåg vad jag sa i början? Jo, varför har Gud samlat oss tillsammans? Eller varför samlar Gud oss tillsammans? Jo, för det första så är det därför att vi ska hålla oss innanför vad Gud har sagt. Alltså, vi ska hålla oss till Guds norm. Och om vi gör det så kommer Guds nåd att börja flöda starkt i oss och genom oss. Och så kommer Jesus Kristus att bli förhärligad genom att vi berömmer oss av honom. Och det har ju med korset att göra, va? Det här är alltså den nya eller den gamla norm eller väg vi ska leva inom. Och det här är vad Guds kärlek egentligen är. Agape, det betyder att underordna sig en kung. Och det gör vi, va? Eller hur? Är ni med på? Nu har man alltså sakta bytt ut korsets budskap mot ett annat evangelium. På det sättet flyttar man gränserna för vad församlingens norm är. Man har sätter upp en ny norm alltså för vad Guds kärlek är. Så nu är det fritt fram för falska profeter att komma. Ormar av alla de slag kryper alltså in i Guds hus. Det har Herren visat oss redan, så att det kanske ni har märkt också. Den här nya kärleksnormen som är skapad ger ju dem ett beskydd att komma in. För i den här normen man har skapat så är ju allting kärlek. Och att döma någon eller säga något emot någon, det är ju betecknat som kärlekslöst och farisistiskt. Han är ganska listig, den här djävulen. Om hur många är det som orkar hålla på och strida då? Hör nu vad vad Paulus säger. Ska vara det evangelium som håller församlingen och oss inom de gränser eller den norm som Gud har satt upp för oss. Vi kan väl läsa om i första Korinterbrevet 17. Så är det just korset där. Kristus, han har inte sänt mig för att döpa utan predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet. Där har du det där med själen igen, va? Som skapar sina egna normer. Så att Kristi kors förlorar sin kraft. Det har vi precis nyss lärt oss vad man gör i ändens tid här. Korsets kraft korset förlorar sin kraft. Och människorna kommer att bli omoraliska alltså. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som får våra själars frälsning, va? Frälsta är det Guds kraft. Ja, vishet och helgelse och rening är Guds kraft. Det är ingenting som vi kan göra något åt i vår egen självkraft då. Och så har vi de där tre punkterna igen då som man hoppar över här då. Skulle då Gud ha sagt, och ingalunda skall ni dö och så ska ni bli som Kristus. Det är precis det här vi ser här. Och nu tog jag ju förut upp Korint, för det var ju där gnosticismen började komma in. Ormarna började komma in där, och ska du se vad de säger då. Apostlarna här då. De sanna om de falska. Vad var det som gäller? Första Korinthierbrevet 4:6, då sätter Paulus upp en regel som han vill de ska lära sig, för han visste nämligen att de här falska apostlarna, de kommer att komma med både den ena och den andra uppenbarelsen och liksom upphöja sig själva. De har tävling i uppenbarelser. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss. Gå inte utöver vad skriften säger och skryt inte över en ledare på den andres bekostnad. Nej, utan alla är vi ett, va, i Kristus Jesus, eller hur? Och vad är det som kommer in nu då? Jo, det kommer in skrävel och uppblåsthet av de här falska apostlarna då. Nu ska vi läsa här då ifrån hur det blev då. Den som nu kunde manifestera någon slags kraft genom yttre manifestationer eller drömmar eller uppenbarelser som gick utöver vad skriften sa, han blev ju snart populär i den här församlingen då. Men den som kom och trädde med att du måste dö på ett kors, han var ju snart mycket längre ner på skalan, så att säga, va. Och det är vad Paulus säger kommer att hända vid ändens tid där vi lever i också. De som kommer och träd med den här gamla korset och den här gamla vägen, de får inte komma till många ställen, utan nu ska du få se vad Paulus säger kommer att hända i församlingen. Vad vill man ha? Jo, man är helt förhäxad i upplevelser. Och nu har ni kanske läst om hur många det har varit som har varit i himlen den sista tiden då. Den ena ljuger värre än den andra då. Och då står det så här, 2 Timoteusbrevet 4:3. Det ska komma en tid då människor inte längre orkar stå ut med den sunda läran. Alltså korset, att vi ska dö med Jesus på korset, utan efter sina egna begär, bort med korset, va, skall de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var sund och förnuftig i allt och bär ditt lidande och utför en evangelist gärning och fullgör din tjänst. Timoteus var redan på den här tiden ansatt av gnosticismen som började tränga in i de här församlingarna då, redan på den här tiden. Då är det så här då att den som predikar korset nu och håller fast vid vägen, han blir ju som en av kristenhetens stora kufer, alltså en annorlunda, konstig person som man inte riktigt kan lita på. Han är liksom inte med i vår norm längre. Jag sa ju det att sen 89 har jag ju varit med i kristenheten, och Elvor har ju berättat hur det var vid väckelsekampanjer förr i tiden, och många äldre har ju berättat härliga historier när Gud, berättelser när Gud har mött människor. Och då hade man väckelsekampanjer med avslutning vid korset för omvändelse. Och här skedde det mycket vittnesbörd om vad Gud gjorde i deras inre. Men idag finns det inget kors kvar, det plockas ju bort. Och istället så råder ett moraliskt kaos. Men det konstigaste är att ju större avslöjanden som kommer, desto mer, så att säga, blir man då, man klappar varandra om ryggen och det händer inget. Det finns ingen församlingstukt överhuvudtaget längre, det kanske ni har märkt. Nu vill jag dra upp det här med Bethel Church igen. Jag har inte gjort det på länge, men när jag tittar på det, då blir jag så förvånad. Hur kan man hamna så snett? Hur kan man komma in i ren spådom och trolldom? Man samlas till och med för att dra kraft från de döda och man skryter om det. Hur har det gått så långt att man till och med prisar den här rörelsen i en del församlingar i Sverige som vill ha med New Wine att göra? Det är för mig en gåta. Det är för mig en fullständig gåta. Harry Potter sa en gång att om du inte själv flyttar på Guds gränser kommer ondskan inte åt det. Men om du vänder på det så flyttar du Guds gränser och skapar en annan norm så har du ju bjudit in ondskan att komma, och det är exakt vad man gör. Nu flyttar du på gränserna genom nya uppenbarelser och till och med nya bibelöversättningar som styrker dina uppenbarelser, va? Och det är så här att om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir det snart som en sanning. Den skapar en ny norm. Därför är därför du hör alla de här predikanterna nästan säga exakt samma sak. Exakt samma uppenbarelser handlar om. Men det är också någonting som pågår med media och nyheter i världen. Man försöker att hjärntvätta oss in i ett system. Och det kommer ju att handla om att till slut så kommer man ju att få välja då korset och Jesus och älska honom. Eller att gå, ja, tvingas in i det här systemet då. Det är där de två vägarna handlar om egentligen då. Lika föraktare som korspredikanterna är i den avfallna kyrkan då, så blir ju korsvandrarna det i världens ögon. Då har ni väl hört att man inte gillar fundamentalister. Då menar man inte bara islamister, utan man menar faktiskt också de som säger att Jesus Kristus är enda vägen till Gud. Det kommer att handla om det när världskyrkan kommer, var så säker. Ja, varför hata världen korset då? Jo, för att om du väljer att ta ditt kors på och följa Jesus, så förlorar ju Satan en själ och Jesus vinner en. Det är ju nämligen så att Satan kallas ju även för den starke mannen. Och Jesus säger att han är den ännu starkare. Och så ska de dela upp bytet. Det vill säga de som inte följer Jesus, som tillhör ju Satan om andra ord. Och jag vet ju i alla fall vem jag vill följa. Och vi behöver ju också kraft att göra det varje dag, ta ditt kors på, säger han. Och det ska vi läsa om här då, om korset och om Jesus. För vi vet vad som händer om vi inte följer Jesus. Han tvingar ingen, men det är ju så här att när den här jorden och den här världen snart får ett slut, då får bara de följa med, så att säga, på andra sidan som följer Jesus. Så att följa Jesus på den här vägen, den kallas ju också för sanningens väg, eller den eviga vägen, eller rättfärdighetens väg. Det är en underbar väg. Men ingen har sagt att det är en lätt väg. Det har vi nog märkt om vi har försökt att följa honom. Jesus sa alltså till sina lärjungar: om någon vill följa mig, då ska han förneka sig själv och ta sitt kors på och följa mig. Det är en väg, helt enkelt. Och det är ju nåd, va? Så han frågar ju efter din vilja. Sen gör ju han resten. Du kan inte dö ner från dig själv. Det är totalt omöjligt. Men Jesus hjälper dig. Det är en levande väg. Den som vill bevara sitt liv, det står det psyke, det kan också betyda själ, han ska mista det. Och den som mister sin själ eller sitt liv för min skull, lägg märke till det där, för min skull, för det handlar om kärlek, han ska vinna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Vad kan hon då ge i utbyte mot sin själ? Och du vet att på korset så köpte ju Jesus oss. Han köpte din själ. Så du har ingen, så att säga, det finns ingen lag som säger att du måste följa djävulen. Utan du kan välja här att följa Jesus. Om någon vill följa mig, Så kan du ta dina första steg, och så märker du att Jesus är med dig, och det kommer befrielse. Jag hade ju så mycket i min själ när jag blev frälst. Jag kom från missbruk och alla möjliga synder och elände. Men jag tog ett steg. Gå nu sanningens väg, sa Jesus. Och jag följde, jag sa ja, jag följde efter honom. Och så fick jag uppleva den helige andes kraft över mitt liv på ett fantastiskt sätt. Och han började med att hela mitt innersta. Det var det första han gjorde, så att jag inte skulle ha så mycket skador och så. Det var fantastiskt. Men sen kom det mycket prövningar också som man fick gå igenom. Och det är ju många år sedan då. Men vad handlar allt det här om som jag har pratat om, den nya normen? Sakta så formas ju hela världen och hela kristigheten, har vi ju sett, till en ny norm. Och de kommer att vända dig ryggen om du håller fast vid den här gamla normen. Inte alla, men många kommer att göra det. Har du hört talas om the common good för något? Det är ju något påven kör med och New Age kör med. Det innebär ju egentligen då att vi går mot en världsregering då, den här pyramiden nu, ett agenda 2030 kallas den för då. Och där är ju ingenting annat än det gamla Egypten och Babylon som uppstår igen och sätter press på Guds folk. För det är ju oss de vill åt. Människorna i världen, den har ju Satan redan vunnit. Så till slut ska ni märka hur hela den här snaran vänds och ska komma åt Guds folk. Och då ska vi vara beredda innan. Så att vi vandrar på den här vägen. För att det finns kraft till att övervinna också. Det ser ni i församlingarna. I uppenbarelseboken, den som segrar, va, står det där. Ja, och till det här common good, då är du ju inte välkommen om du inte har något att, så att säga, bidra med, eller hur? Pressen på kommer att öka på de människor som liksom vill behaga människor då, eller att behaga Gud. Det är ju det här kommer att handla om. Vi har ju inget att bidra med till världen som vandrar korsets väg. Vi ska ju dö ner från allt som världen vill ha, så att säga då, i det här bygget. Nu börjar man redan tala om en global lön. Och då behövs det ju givetvis en global ekonomi och en global skattemaskin också. Och det kommer givetvis inte vara bibliska villkor som uppsätts, utan det kommer att vara antikristliga lagar. Det vet vi också av Bibeln att det står. Och frågan som vi ser i uppenbarelseboken, det är ju att följa ett vilddjur eller också följa ett lamm. Och då är det så här att du måste följa lammet. Inte för din skull utan för Jesus skull. Och det här som måste bli evangeliet, att Jesus dog för oss på ett kors. Och att det betyder så mycket för oss varje dag. Det är det som får den här brinnande kärleken och kraften till efterföljelse i våra liv. Det är att Jesus, han har älskat oss först, står det ju då. Därför kan vi älska. Vi blir alltså inspirerade genom korset egentligen till... Det är inte så mörkt och tungt som många vill framställa det för. Utan när vi vandrar den här vägen så är det ju ett oerhört spännande liv samtidigt. Vi är på väg till en ny jord och ett evigt liv. På andra sidan elden som vi ser drabba världen, så ser vi ändå att det kommer en ny tid där det här livet som vi vandrar redan nu kommer att föra oss in i. Det tycker jag är underbart. Och det är för Jesus skull, för han har dött för oss och vunnit oss med sitt blod på Golgata kors. Vad händer nu när bekymren drabbar oss? För det kommer de att göra, så Jesus, över hela världen, så ser vi ju trycket ökar faktiskt. Ångest ökar. Vi har nära kära vänner som har drabbats av det här. Och ibland har man ingen förklaring till vad det är som händer. Vi behöver bara ha Guds nåd. Gör er inga bekymmer, står det i Filipperbrevet 4:6. Alltså, ha ingen oro. Utan låt Gud i allt få era önskningar genom åkallan, få höra och få veta era önskningar genom åkallan bön med tacksägelse. Då ska vi få uppleva den här Guds frid, står det här då. Det är ju genom Guds nåd, va, som flödar ifrån Jesus in i våra liv. Och det är ett liv som inte vi har, utan det övergår vårt förstånd. Och det ska alltså bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Kommer ni ihåg vad jag sa att friden var motsats till? Friden är alltså motsats till kaos. Det innebär att Guds frid håller ihop våra hjärtan från att slitas sönder, va? Våra tankar slitas sönder. När oro och betrycket ökar i världen, då ska också Guds frid öka i världen då. Eller öka hos oss som tror på Jesus i världen, ska jag säga då. Då kan vi ju fråga sig då, här stod det ju då att vi ska bli bevarade i Kristus Jesus, och det hade med tankar och frid att göra. Vem är då i Kristus Jesus, kan man ju då fråga sig. Ja, det är de som tagit korset på och valt att följa honom. Det har man en vilja att göra hela tiden. Givetvis när Jesus kommer så kommer det ju att vara skillnad på de som nyss har börjat och burit korset och på de som är nästan så att säga ända fram. Det förstår ni, det är ju skillnad på helgelsen där. Han kräver ju inte lika mycket av den som nyss har börjat vandra som han gjort av den som har vandrat i 60 år. Det är ju helt uppenbart. Du ska bara redovisa det ljus som du har fått. Det är klart. Galaterbrevet 5:24 så står det så här då. Den som tillhör Kristus Jesus, han har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Här ser du återigen att korsets kraft och andens kraft, eller uppståndelsekraften, är exakt samma sak, och du kan inte skilja dem åt. Men vad gör den människas själ som inte följt korset när bekymren kommer? Jo, hon söker upplevelser för att maximera sin själs begär efter lycka, trygghet och säkerhet. Ser ni? Det är precis där Jesus vill träda in och vara för oss. Jesus, han är ingen lära. Han är en levande person som du kan få uppleva i ditt hjärta. Han är min herde, står det. Och mig skall inte fattas. Det har det också med frid att göra, som också kan betyda shalom och fullhet. 69 skriver Peggy Lee sången Is that all there is? Ungefär att finns det inget mer som vi kan uppleva än bara det här livet då här? Så går refrängen då. Låt oss dricka oss, i sådana fall, låt oss dricka oss fulla och ställa till en stor fest eller ett stort festande. Är inte detta något talande som du kan se i alla kulturer? Det här festandet och det här. Det själiska kan alltså aldrig göra en människa nöjd. För att människan inte ska hitta fram till Gud idag när pressen verkligen ökar. Titta nu vad Satan har ställt fram. Nu är det lätt tillgängligt att maximera själens lycka och söka säkerhet i något annat. Du har ju till exempel datorn då, där du kan göra massor av upplevelser genom tv-spel, genom sex, genom spel med höga insatser så det verkligen rör om din själ, så du får spänning, allt för att föra dig bort ifrån att vandra korsets väg, att du gör upplevelser istället för att överlåta din själ till Gud. Och det här kallar ju Bibeln då att vara onykter eller att vara drucken. Att maximera sin själs begär kallar Bibeln för dryckenskap. Så här får vi får tänka efter lite här, för det här är ju faktiskt en avgud. Den som vi går till för att bli fylld av, så att säga, är inte det Jesus med sin heliga ande, så är det ju någonting som inte är bra, förstår du? Det är alltså, det står om sjökan i Uppenbarelseboken, att hon har gett vin att dricka. Sjökan där tror jag står för den fallna andevärlden. Hon har alltså vin att ge. Och det finns ju så att säga andligt vin också. Ni vet upplevelserna när man skakar, kastar sig på golvet, rullar runt och skriker att man vill ha mer och mer, som man gjorde i Toronto. Det tror jag är onda andemakter som manifesterar sig, för du ser exakt likadana upplevelser i okulta religioner till exempel. Så Satan kan gå in och kopiera den heliga ande och göra sanslösa saker om man får tillåtelse till det. Så är det. När vi öppnar oss upp mer och mer för det okulta och går utanför Guds gränser, då öppnar vi också upp för de här manifestationerna att komma. Och kallar vi det för Gud, då ligger vi väldigt illa till. Det står att den som är motståndare till korset är onykter och fångad i Satans snara för att göra hans vilja. Andra Timoteusbrevet 2:25-26 står det där faktiskt. Då ska vi se då, ska vi gå vidare här. Jag sitter framför en dator här och pillar med min sida här då. Jag har inte det här utskrivet. Det är därför det kan ta tid ibland när jag snurrar runt här. När vi nu närmar oss slutet på den här tidsåldern, så säger Bibeln att ångest och betryck ska komma över folk över hela världen. Jag talade nu i veckan med en sund, väldigt sund troende kristen kvinna som jag känner, som sa: jag har aldrig upplevt en sån press och sånt betryck som jag har upplevt nu. Och jag vet flera vänner som helt oförklarligt har fått ångest. Och vi ber för de vännerna, för det går inte att förklara. Ångest går inte att förklara. Om man vet att man inte har syndat så här rakt av, så kan man få ångest ändå faktiskt. Fråga Sven Reichman, som har själavårdat så många människor i sitt liv innan han fick flytta hem till Herren. Men Jesus säger i Lukas 21:25 så här: tecken ska visa sig i solen och i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest, betryck och press och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Då kan jag säga så här att du kan översätta ångest här med: bekymmer och oro ska gripa tag i människor över hela världen. Och vad var det vi läste om i Filipperbrevet när det här kommer? Då ska Guds frid, som kommer av nåd va, bevara era tankar. Så inte vi springer här i vilt här och hittar på grejer va. Vi ska ha lugn och vi ska ha ro och vi ska kunna tänka efter. Och vi ska fortfarande kunna bli ledda av den heliga ande mitt inne i de här svårigheterna som vi vet kommer. För Jesus själv har sagt detta då. Ja, jag har ju som sagt upplevt stark ångest. Men det var ju mycket självförvållat, för att jag maximerade min själs begär genom knark och alla möjliga och orena saker då. Men jag blev frälst och fri. Men jag går inte fri från de prövningarna som drabbar alla så gott som. Ibland så kan det vara så här i alla fall då, att ångest kan vara självförvållat också. Jag läste här om på en själavårdssida av en av de mer berömda själavårdarna. Psykologi och själavård står det då så här. Ja, det första vi gör när vi åker på något sånt här. Jag kommer ihåg när jag fick en massa grejer och fick gallsten bland annat. Så tänkte jag direkt, hör ni vilken tro jag har, att ja, nu är det något som har hänt mig här, för Gud inte är nöjd eller något va. Men det är inte det första vi tänker när det drabbas något. Jo, för vi tänkte, det finns liksom inbyggt i oss sen syndafallet att gott det är framgång och inga lidanden, och ont det är allt som är negativt, och sjukdom, lidande eller konsekvensen att Gud ska straffa oss för något som vi inte ens vet att vi har gjort va. Men det finns sen syndafallet någonting i vårt samvete, tror jag, som har med skuld att göra. En känd kristen psykolog då vid namn Frank Minnert, han har skrivit en bok som heter Psykologi och själavård. En persons nivå av visdom och lycka har ingenting med gener att göra. De flesta som får en depression drabbas genom ett oansvarigt tänkande och handlande när det gäller vrede och skuld. En del drabbas därför att man medvetet gör fel val, och en del drabbas därför att man saknar kunskap överhuvudtaget i de här frågorna. Sanningen är den att de flesta hatar att ta sitt eget ansvar när deras själ av någon anledning börjar må dåligt. Då är det mycket lättare att skylla sina själiska skador som synden orsakar på andra istället för att kapitulera inför Gud. Jag upplever detta betryck på grund av dåliga föräldrar eller en dålig man, eller mina omständigheter har nu gjort mig sån här. Alltså just detta tankesätt som är en lögn som orsakar så mycket depression även bland kristna idag. Men all ångest, som sagt var, kommer vi aldrig att få något svar på. Inte förrän i evigheten när han kommer tillbaka. Då står det att då ska han torka bort alla tårar från vår kind. Det är ju underbart när Jesus kommer. Vilken Jesus vi har. Men så är det så här också att Gud, frid betyder ju enheter som kommer samman, va? För att prisa hans namn. Och då kallar Gud dig tillsammans med andra människor som har gått korsets väg för att vinna människor för Gud och för att leva i och manifestera hans nåd, stod det ju, så att han blir prisad. Gud vill göra under, han vill göra mäktiga och förvandlingar, precis som hände i Galatien. Men så är det precis att när vi inte vill leva i Guds nåd längre, stod det ju här i Galatien, då upphör hans nåd och då händer ingenting i församlingen längre när nåden slutar fungera. Det här innebär att när Gud måste utföra något genom sin kraft eller genom sin nåd, så måste det ju se ganska omöjligt ut, för annars hade vi kunnat fixa det här själva, eller hur? Det kommer alltså att se ganska omöjligt ut. Själavård är alltså någonting som Gud måste utföra genom sin nåd och bara ge nåd och kraft för. Vi har alla en viss befrielsetjänst, och Gud har sagt att vi kommer att få se många bundna bli fria. Frågan är ju egentligen, hur ska vi kunna föra Guds ljus in i mörkret? Hur ska vi kunna befria människor från tankebyggnader? Det måste ske i kärlek. Det kan vi förstå. Nåd och kärlek och frid. Och sen måste det ske utan täckelse för ansiktet. Det här är jätteviktigt. Vad innebär ett täckelse? Jo, förtäckelset i Bibeln symboliserar ju det här skenet som vi inte får skina av, som vi berömmer oss av alltså. Det som gör att vi faller av nåden, som galaterna gjorde, va? Vi tog upp det här i början, att det var ju det som stoppade nåden och människoförvandlingarna i Galatien. Det var när nåden stoppas. Och nu ska du få se hur effektivt det här täckelset stoppar Guds kraft i församlingarna, så vi förstår vad Satan är ute efter, va? Han är ute efter att sätta täckelse framför ditt ansikte så att du ska utföra saker och ting av fel motiv, handlar det om. Så att du inte alltså prisar och berömmer dig av Herren och vad han gör, utan du gör det här själv. Ja. Andra Korinthierbrevet 3:17, så står det att Herren är anden, och där Herrens ande är, där är vad? Jo, där är frihet. Och vi har precis nyss lärt oss att det här är ju uppståndelsekraften, va? Och uppståndelsekraften verkade tillsammans med vilken kraft? Jo, korsets kraft. Och vi kan inte skilja på de här två. Och vi alla som är avtäckt ansikte, det vill säga har gått korsets väg och blivit befriade från det här täckelset att berömma oss, va? Att ta på oss det här köttet och den här själen som vill berömma oss. Vi som han har fört ihop, vi förvandlas till en och samma bild. Och vi går från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Förstår ni, där har ni den korsfäste Kristus och den uppståndne Kristus. Det är ju helt fantastiskt att Gud låter människor få gå igenom svårigheter, och det är inte roligt att vara mitt i lidanden. Sen för han ihop dem för att de ska prisa hans nåd. Han ska göra saker som vi kommer att jubla över, och han ska ha all nåd och lov och pris och ära för det. Nu säger Paulus i kapitel 4 sen då, efter det här, ska du få se här vad han säger. Han uppträder alltså inför Guds ansikte utan täckelse, stod det. Och i hans hjärta har han härligheten, det vill säga Guds allsmäktiga kraft, va? Strålande i sitt hjärta från Jesu ansikte. Och han har ingen täckelse, som sagt var. Det vill säga, han har korsfäst med Kristus. Och nu har han Guds, eller Herrens, uppståndelsekraft i hjärtat. Ser du att du aldrig kan skilja på korset och uppståndelsekraften? Och i det här sammanhanget säger han senare sen att han är ett lerkärl och att Kristus är skatten. Så säger han då, andra Korinthierbrevet 4:6, Gud som sade ljus ska lysa fram ur mörkret, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Vad var det för härlighet jag sa skulle prisas? Ja, det var ju Herrens härlighet, va? Och vad är det som gör att det här, att Guds makt och härlighet som han vill manifestera bland oss stoppas? Jo, det är täckelset, ser vi här. Eller det är att vi inte vill dö, helt enkelt. Vi blir bedragna av ett annat evangelium, så vi sätter på oss täckelset istället då för att uppträda utan täckelse inför Herrens ansikte, och det kan bara korset utföra. Med andra ord så har vi Guds härlighet i våra hjärtan. Och vad är nu detta? Jo, härlighet är hur någon verkligen är, hans makt eller hans personlighet. Då har vi alltså gjort en vandringen genom öknen som jag har beskrivit. Vad var meningen med vandringen i öknen? Jo, det var ju egentligen att ta bort täckelsen för våra ögon. Det var att korsfästa hjärtat. Vi omskärs sedan när du går in i löfteslandet, och där får alltså Josua uppleva någonting. Titta, nu får du se hur det här är en förebild på oss. Hur vi får omskäras i hjärtat. Och det är ju en bild på korset, va? Korsets vandring gör det omöjliga i våra hjärtan. Och Herren Sebaot som han får se här, det är alltså Herrens härlighet. Det är den uppståndne Kristus som han får se. Och Jeriko här som de ska inta, som är totalt omöjligt, det är alltså tankebyggnaderna. Det är hjärtan vi ska vinna för Jesus. Och att skörda, det ser ju totalt, ja, det ser ju hopplöst ut ibland. Men ni ser, har vi Herren med oss och hans nåd. Och vi prisar honom för de under som han tänker göra, då ingenting omöjligt. Ja, ni förstår ju varför det inte händer så mycket nåd idag. Det är när man berömmer sig av saker och skrävlar och skryter med under och tecken här i vilt. Och åker över till Amerika. Vad vill man ha nådegåvor för förresten? Man vill ha nådegåvor, men man vill inte bära något kors. Jo, man bar nu arken runt Jeriko. Det här var ju ganska tokigt egentligen, va? Men det är ju så här att arken och nådastolen, säger ju Paulus, är en bild på Jesus Kristus som tas emot genom tron i våra hjärtan då. Så det handlar ju om korset, eller hur? Vi tar och bär runt Jesus, både hans död och hans uppståndelse. Och på sjunde dagarna så faller murarna rakt ner. Kom ihåg nu vart man var när det här hände. Jo, man var i löfteslandet. Och man hade kommit dit genom att korsfästas med Kristus. Det vill säga, täckelset för ansiktet är nu borta. Vi kan tjäna Gud i hans nåd utan att ta någon ära själva utan prisa och lova Herren för vad han gör. Då kommer det att ske under, det kan jag lova. Jag längtar efter en sån här tid när Guds folk kommer samman för att prisa och lova honom för den han är. Och inte för det vi tror att vi har blivit genom något falskt evangelium. Jag hatar alla falska evangelium. För det gör människan till robotar, varenda en av dem. Och så pratar han om vapen då. Mot de här makterna som vi ska övervinna, Paulus. Vad är det för vapen? Jo, han säger att det är andliga vapen. Då vet vi... I andra Korinthierbrevet 10 så står det ju om att vi är svaga. Då blir man ju genom kors. Då står det ju så här. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud. Det är ju så att när korset har fått verka svagheten, då blir ju Guds nåd så mycket, mycket större. Vi vet att vi har inte en chans att kunna vinna en människa för Gud om inte Gud föder den här människan på nytt. Och det är ett under som bara himlens Gud kan göra. Vi kan få med en människa i församlingen och vi kan nästan tvångsdöpa den, men att föda den på nytt, det är bara Guds verk från början till slut. Och så står det att vi har genom korsets kraft bryter vi ner tankebyggnader och fästen. Allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och så gör vi varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Och vad var det nu med ett annat sätt att säga? Jo, det var ju agapekärlek. Det Paulus talar om här, det är ju att lydnaden i församlingen ska komma till kärlek. Hela tiden. Det är hela tiden Guds kärlek. Och inte till den här nya normen man har skapat. Utan tillbaka till den gamla, som man hade förr, som man sa. Väckelserna, det är dit man längtar efter. Omvändelserna vid korset. Och det finns en gammal sång jag älskar. Vi ser om vi kan sjunga den här på söndag eller någon gång då. Där den här, vid korset finns plats för dig. Den här sjöng man förr i tiden under väckelsekampanjer. När många gav sig själv till Gud. Vi har ju bara fått höra talas om väckelser. Och jag längtar efter sann väckelser. Inte de här Bethel Church-manifestationerna, utan när kärleken kommer. När man kan gråta ut för... Och om vi får se mäktiga omvändelser i hjärtat. Det längtar jag efter att se. Men det kan ske om vi tar korset och följer honom. Om vi vandrar inför Gud... Guds ansikte utan täckelse. Om vi kommer samman det som har vandrat så här för att förhärliga hans namn, då är genast allting möjligt. Det beror inte på oss, det beror på honom. Och vi har faktiskt luften. Jag älskar luften. Elvor har sett flera gånger att det finns ett skördefält. Och jag längtar efter den här tiden när det kommer en skörd. Och jag vill sluta där jag börjar. I Efesbrevet 1:6. För att den härliga nåd. Gud har alltså fört ihop församlingen. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Det är liksom meningen med varför vi tjänar Gud. Vi ska älska Gud. Vi ska förstå vad han har gjort och vem han är. Och nu vill jag till slut bara avsluta med en dikt som jag helt plötsligt kom att tänka på. Den är av Nils Bolander. Det är ju så här att vi som kommer samman, vi är ju inte perfekta, någon av oss. Men vi vill följa Jesus. Det är det det handlar om. Vi har tagit vårt kors på och så vill vi följa Jesus. Det är den människa som Gud kan använda. Nils Bolander, han träffar ju prickrätt i den här dikten som jag ska läsa upp nu till slut. Trasiga redskap tar han i sin hand. Han arbetar med i sitt åkerland. Plogar som ingen vill plöja med ställer han i ordning denne mästersmed. spelar en låt på en sprucken violin så att man aldrig glömmer melodin. Han blåser i revälj i ett buckligt gammalt horn och väcker den som sover i Törnrosa slottets torn. Dem som människor inte förstod utvalde Gud i sin redskapsbod. Den som i världen ingenting är utväljer Gud i sin lego här. Gud välsigna er nu alla korsbärare.